Innan del 5 av vår historiska exposé hör vi Ulf Nilsson från Gävleborg.
Det är nog att utveckla syntolkningar och med att informationen blir tillgänglig. För det är en svår bit.
Raffetin från Varberg, Halland. Senaste 100 åren.
Ja.
Oj, det är väl att vi har bildat en starkare organisation. Och mycket mer samarbete, utnyttjar vi bättre tekniken och ja, vi har fått mycket mer hjälpmedel. Vi har fått färdtjänst sista tiden, men ännu är det, jag tror det viktigaste är att synskadade har kommit tillsammans och försökt att underlätta livet, men det är i början.
Synskadades museum, del 5. Där vi ska prata om något som kunde vara mycket problematiskt om man valde det som yrke. Musiken. Det är Gilda Stiby som guidar oss bland arkiven och föremålen. Och när vi möter henne den här gången så står hon och bläddrar i en tjock packe med gamla dokument.
Nu faktiskt så letar jag här bland styrelseprotokoll.
Du har en
protokollen är inbundna och det är styrelseprotokoll från Blindas förening 1889 till 1919. Och här 1919 den 21 mars under paragraf 15 så står det så här: beslöts anordna kurser i pianostämning och beviljades härför erforderliga medel. Som ledare av kurserna anställdes pianostämmare herr John Olsson. I samband härmed påpekade fru Buren vikten av att till kurselever icke antog oss andra än därtill fullt lämpliga. Och redan där kan vi ana att det finns en underton. Det här med lämpliga, vad kunde det vara då?
Den här sista delen i vår serie från Synskadades museum ska vi ägna åt ett lite känsligt kapitel, nämligen musiken. I alla fall när det gäller musiken som yrkesval, som ett sätt att försörja sig som synskadad. Det gällde förstås inte alla områden. Pianostämmare blev ju ett etablerat och fullt accepterat blindyrke. Utbildningen kom igång där efter styrelsebeslutet 1919. Och de här klangerna kommer från en inspelning med pianostämmare Isak Stjernstedt som tog sin examen långt senare.
Nu var det för högt. Så får det ska säga ovava, ovava ska det säga.
Det hela är lite motsägelsefullt, för musik var redan från början, när blindundervisningen startade vid Manillaskolan i Stockholm, något som man satsade på för de synskadade eleverna. Man drillades i sång och fiolspel. Men det var sen, efter skolan, som det här med musik kunde bli problematiskt.
Det fanns, kan man säga, en väldig tveksamhet inom organisationerna som företräder den så kallade blindsaken som vi har pratat om tidigare. Var väldigt skeptiska till musikyrken därför man var så rädd att det skulle dra ner synen på blinda och att det skulle uppfattas som förtäckt tiggeri. Och det här ser man återkommande i de här blindinspektörsrapporterna som vi har berört tidigare i tidigare avsnitt. Där är det väldigt fördömande kommentarer kring personer man har besökt som antingen inte är hemma på grund av att de är ute och musicerar och tjänar pengar på det sättet. Och de yrkena som man absolut inte ville acceptera, det var ju gatumusikantens yrke. Gatusångare, positivhalare, visförsäljare. Det ansåg man var helt enkelt förtäckt tiggeri. Och det fanns även kvinnor som ägnade sig åt det här. Då var det domen ännu värre. Då ansågs det nästintill som prostitution.
Nej, gatumusiker, positivhalare eller försäljare av skillingtryck var ingenting som smällde högt inom blindorganisationerna. Även om det var på blindinstitutet som de här personerna fått lära sig att sjunga och spela. Den minst sagt negativa synen på det här finns det gott om dokument som berättar om här i arkiven på Synskadades museum. Ändå är det här något som blinda har ägnat sig åt i hundratals år och något som till skillnad från andra finare yrken faktiskt gick att försörja sig på. Skillingtryck, där man framförde en visa och sen sålde ett tryck av texten, det har funnits i Sverige sedan mitten på 1500-talet, berättar Gilda. Och visor av och om blinda, det är till och med en egen genre i svenskt visarkiv. Något som vittnar om hur utbrett det var med blinda musikanter och skillingtryckförsäljare. Men det gjorde inte synen på deras verksamhet bättre. Och en person som retade blindvårdsinspektörerna i många år runt förra sekelskiftet, det var Hjalmar Vide.
Hjalmar Vide var en väldigt duktig borstbindare och korgmakare. Han fick högsta betyg när han gick ut yrkesskolan. Men han har själv berättat om just hur det var när han kom hem och sen skulle försörja sig på det här. Han drog ut som gårdsmusikant efter ett tag och fortsatte med det i 38 år och lyckades försörja sin familj bra på det här vid sidan av lite annat han gjorde. Och Hjalmar Vide var verkligen en nagel i ögat på blindinspektörerna och till viss del också på folk inom det blindas förening, för att han till och med uppmuntrade andra att ta den här vägen om de inte kunde klara sig på sitt hantverksyrke. Och det står i någon av de här inspektörsrapporterna så står det just så här att ja, för ovanlighetens skull var Hjalmar Vide hemma.
Nu var Hjalmar Vide inte vem som helst, utan en mycket driftig och engagerad person som förutom att spela på sitt positiv även bildade Medelpads blindförening 1923, där han sen var ordförande i 20 år. Han var också med och stred för en blindhetsersättning i början på 30-talet. Och kanske var det extra provocerande att just han ägnade sig åt detta omoraliska yrke, gårdsmusikant, utan att skämmas. Fast från början gjorde han just det, skämdes. I en intervju i Sveriges Radio Sundsvall berättade han hur det började.
Det kom en gammal blind man på vår gård och spelade en dag. Och mor bjöd in honom på kaffe och smörgåsar, för det var alltid gästvänligt hemma hos oss. Och då talade hon om med glädjerösten att hennes son som var blind, han var korgmakare. Då svarade den där gamle mannen: det är mycket bra att han kan ett yrke, men då ska han väl vara förmögen, för existera kan han inte på det. Då är det bättre att han försöker sig på gårdsmusikansyrket, för det finns alltid en femöring åt honom också.
Vad instrument var det här vid?
Han hade positiv. Och jag var inte vidare musikalisk, så det skulle naturligtvis vara det jag också skulle lägga mig till med. Men jag hade en panisk förskräckelse för det. Så jag ville, sa det, jag kommer aldrig att bli någon positivhållare. Men hur jag satt och funderade och grubblade, jag sörjde kolossalt över att jag var blind. Så en dag sa jag åt en jämnårig kamrat hur det var. Då sa han: hör du Hjalmar, nu ska du inte vara dum. Vi går och lånar ett positiv av Lill-Johan på Skönsberg och så sticker vi iväg.
Och det gjorde ni?
Och det gjorde vi.
Man kan undra lite varför reaktionen hos inspektörerna blev så våldsam som det blev ibland. Så man märkte att det var väldigt fördömande. Och det fanns en kvinnlig inspektör som också, hon var väldigt, väldigt, väldigt arg på det här. För att om man tänker sig, de visste ju hur svårt det var för synskadade att klara sig på hantverksyrkena. Och hela tiden så var de ju ute, gjorde bedömningar av vilken typ av bidrag de skulle hjälpa dem att få för att klara sig över vintern eller på annat sätt. Och de liksom förordade ju då, ja, den här personen kan vara lämplig kanske att söka pengar hos det blindas förening för det eller det, eller från kommunens fattigvård för det eller det. Det var ju helt okej. Det sågs ju inte som något tiggeri. Men då var det ju under kontrollen av blindsaken, så att säga. De här människorna behövde inte tacka någon. De stod inte i tacksamhetsskuld till någon institution eller fattigvård eller annat. Man nämner också det här med lösdriveri. Det fanns ju 1885 så kom det ju en lag om lösdriveri. Att blev man tagen för lösdriveri, som ju var då att man i princip bara gick omkring och tiggde, så kunde man då få böter eller hamna någonstans på någon så här arbetsinrättning eller så. Men många av de här blinda som gick runt, de hade ju sökt tillstånd hos polisen som de hade med sig. Så att det var nog inte så stor risk för lösdriveri. Det här var någonting som det låg på ett annat plan.
Ofta utav hemska öden drabbas människan på sin stig. Många gånger utav döden plötslig och förskräcklig.
Och sist i det här reportaget hörde du en visa av Hjalmar Wide framförd av en okänd sångare.